A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Det är jag som är Simon, radioprataren Svensson. Idag måste du lyssna ordentligt, för du kan inte sitta och slölyssna samtidigt som du läser tidningen så där som du alltid gör när du lyssnar på P1 på morgonen. Nej, nej, nej. Idag är det nämligen viktigt, för jag sitter mitt emot en person som kan svara på livets alla frågor som har med ekonomi att göra. Och det har väl i princip livets alla frågor. Varför svarar hon aldrig när jag ringer? För att hon inte betalt telefonräkningen, dumskalle. Det finns ingenting du inte kan lösa med en god ekonomi. Och därför är jag nästan lite starstruck nu när jag sitter här med en sån som har fullkomlig koll på allt det där som du och jag inte fattar någonting om. Hon heter Li Jansson och jag tänkte fråga henne om varför man får lära sig ekonomi på universitetet när ekonomer uppenbarligen inte vet vad de håller på med. Och när det äntligen ska bli högkonjunktur igen och varför hela världen är uppbyggd på ett pyramidspel. Men, vad sa du? Vet du inte vem Li Jansson är? Ja, men du. Det gör inget förresten. Det gör ju ingenting alls, för jag kan ju bara berätta det för dig. Li Jansson är en arbetsmarknadsekonom. Vilket långt ord, det kommer jag inte säga flera gånger idag. Men hon jobbar på en arbetsgivarorganisation. Gud vad långt, det kommer jag inte säga flera gånger idag heller. Men det heter i alla fall Almega. Kort och bra, va? Där hamnade hon eftersom du inte röstade på Moderaterna. Nej, då fick stackars Li byta jobb. För det var där hon jobbade innan alltså. Men från politiken in i vad man kan kalla en lobbyverksamhet. Det är väl ungefär samma makt, om inte mer. Li brinner för klimatet. Alltså företagsklimatet, inte det andra klimatet, det är inte så noga. Men företagsklimatet och Lid, de är så här tajta. Om flygplan förorenat företagsklimatet lika mycket som det vanliga klimatet, då hade hon varit emot det. Men nu är hon inte det förstås. Så vad skulle hända med företagsklimatet då? Nej, nej. Men hon är inte bara företagsklimatsförespråkare, hon har också skrivit en bok. I den kommer hon fram till att fattiga inte skulle finnas om vi bara tog hand om företagsklimatet. Vilket är bra för mig, för jag är ju ett företag, så jag räknar med att vi kommer komma mycket bra överens. Och nu ska jag äntligen få svar på livets alla frågor när jag säger hej och välkommen till dig då.
Tack så jättemycket, roligt att vara här.
Ja, roligt att vara här på ditt kontor.
Precis.
I ett litet rum som kallas Fåre.
Precis, men det är din radioutrustning.
Just det, ja. Vi låtsas att vi är här i mitt radiorum, kan vi kalla det då. Du är arbetsmarknadsekonom.
Ja, det stämmer.
Vad är det för någonting?
Det innebär att man jobbar med arbetsmarknadsfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv. Och jag jobbar med hur man får en bättre integration, hur man får människor i arbete.
Vad har du gjort idag?
Vad jag har gjort idag? Idag har jag skrivit på en rapport, gått på lite möten och planerat lite olika saker.
Vem ska läsa rapporten?
Ja, förhoppningsvis personer som jobbar med arbetsmarknadsfrågor i politiken eller
politiker.
I andra typer av organisationer.
Som du ska påverka?
Facket, arbetsgivarorganisationer, företag, politiker.
Okej. Okay. Kommer vi någonsin få en bra arbetsmarknad?
Vi kan i alla fall få en väldigt mycket bättre än den fungerar idag. Så att jag är väldigt, väldigt positivt inställd till att vi kan få det väldigt mycket bättre i alla fall.
För bättre. När jag leker den här leken, jag har aldrig haft en bra arbetsmarknad i mitt liv.
Nej, men på vilket sätt har du inte haft det?
Det blir alltid krångel, vi är alltid arbetslösa, det är alltid mismatch, eller vad ni kallar det.
Jo, det kommer ju alltid vara så att människor byter jobb, och i den processen när man gör det, så, och den är inte alltid enkel alla gånger. Och det kommer ju alltid finnas, men man kan göra det lättare, man kan förbättra arbetsförmedlingen och man kan göra att den där perioden mellan jobb blir kortare.
Det är det du försöker göra?
Bland annat.
Men borde man inte kunna säga så, vilket land har den bästa arbetsmarknaden? Kan man säga det?
Många arbetsmarknader har någonting som är bra. I Storbritannien är det mycket som fungerar. Till exempel så har man haft en sysselsättning även under finanskrisen som har varit väldigt hög. Och man har politik som fungerar ganska bra. Australien är ett annat exempel.
Varför kopierar man inte bara det då?
Jag tycker att de ska göra det. Jag tjatar om det hela tiden, men ingen som lyssnar på mig.
Okej. Okay. Vi tänker det borde vara enkelt att jämföra med en kalender just arbetsmarknadsregler, eller?
Men problemet är att man har lite för mycket politik i det här och lite för lite diskussion om vad som faktiskt fungerar bäst. Om man tittade bara på att utforma Arbetsförmedlingen, hur den skulle kunna fungera bra, så skulle man göra som i Australien. Man gör det här i vissa kommuner, i Nacka till exempel, och har fått ett väldigt bra resultat drivet arbetsmarknadsinsats.
Men du tycker inte att det har med politik att göra?
Det har ju det, men det är det som är problemet idag. Istället för att ha en politisk diskussion så kunde man ställa sig frågan, hur får vi en arbetsmarknad som fungerar så bra som möjligt? Och i det finns det ett politiskt intresse från alla politiska partier egentligen, att få arbetsförmedling som fungerar bra och en sysselsättning som ökar.
Men nu är du på Almega.
Det stämmer.
Och är ni bara moderater här?
Absolut inte.
Har ni samma åsikter här då om vad som är en bra arbetsmarknad?
In i huset, jag och mina kollegor, det finns nog en, ja, i grunden har vi då en gemensam syn på vad som är en bra.
Trots att ni har olika politiska åsikter med det.
Men det finns ju en forskning som visar vad som är en bra arbetsmarknadspolitik eller inte, och den försöker jag lyfta fram. Sen om den råkar passa olika politiska partier, så kan det vara, men det finns ju en forskning som visar vad som funkar och vad som inte funkar.
Det finns det?
Absolut.
Hur länge har det funnits det?
Ja, det har funnits ganska länge, i decennier. Svenska arbetsmarknadsforskare i nationalekonomi är fantastiskt duktiga på det här. Delvis plockar man upp det i politiken och i beslutande organ, men inte riktigt.
Ja, vi kommer till det här sen, men nationalekonomer har ju haft fel ofta.
Ja, men man får skillnad på prognoser som lätt kan slå fel för att man inte alltid kan ta hänsyn till vad som händer i ekonomin när det finns saker man inte vet. Det är en sak. Den andra biten av nationalekonomi är att man gör analyser av strukturer och hur politik påverkar och hur man påverkar samhällsekonomiskt när man har olika former av reformer, så att säga. Och det är två olika saker. Och ja, men det är lite lättare att dra slutsatser om hur arbetsmarknadens strukturer fungerar än att göra prognoser på detsamma.
Ja, men till exempel så sa de ju för, nu vet vi hur vi ska göra för att slippa lågkonjunkturer.
Det är nog ingen som har sagt att man aldrig kan, vad heter det, komma undan en lågkonjunktur.
Det finns ju alltid. Och så hittar de strukturer, de sa också, nu vet vi hur vi ska göra.
Jo, fast det finns ju alltid, ekonomin kommer ju alltid ha olika konjunkturförlopp. Det kan man ju inte medicinera
säger
bort.
Säger ni nu, så. Ja, men förr sa ni, nu kan vi dämpa och gasa.
Men då säger du att det skulle vara liksom en grupp att alla nationalekonomer är likadan, och den är ju faktiskt inte så snäll. Och inte så sann.
Okej, men du sa ju precis att nationalekonomer var så duktiga på att hitta arbetsmarknadsmässiga forskning, att den ska stämma. Varför skulle just den stämma när ingen annan nationalekonomisk forskning stämmer?
Ja, men man kan ju verifiera det efterhand också och se om det funkar. Det blev det så som man sa i, vad heter det, att det förhöll sig på. Och det finns ju rigorös forskningslitteratur och i just arbetsmarknadsekonomin.
Okej, så om du hade fått bestämma så hade det varit ganska bra. Då hade fler haft jobb.
Jag hoppas det i alla fall. Men till exempel om man skulle ha en politik som bara får, om arbetsmarknadspolitiken bara får finnas om den ger resultat, och man hela tiden plockade bort utförare av arbetsförmedling oavsett om de är statliga eller privata som inte fungerar, ja, då skulle vi ha en väldigt mycket bättre resultat till exempel. Men det har man valt att inte införa i Sverige.
Vad sa du? Hur hade vi fått det om vi hade tagit bort arbetsförmedlingen?
Om man hade betalat för arbetsförmedlingen men även aktörer på samma villkor, att man utvärderade dem efter resultat. Om man bara får betalt och man matchar in människor i arbete och är väldigt hård på det, som man är i Australien och som man är i Nacka, då hade de ju fått ett helt annat resultat också i själva politiken. Nu är man inte lika noga med det, och då blir det inte heller samma resultat.
Okej, du, vi kommer nog tillbaka till detta, men Almega, vi ska fråga lite vad det är för något. Arbetsgivarorganisation.
Det stämmer.
Varför behöver arbetsgivare organisera sig?
Sverige har ju en lönebildningsmodell som bygger på att vi har arbetsmarknadsparter där både arbetstagare organiseras i fackliga organisationer och företag i arbetsgivarorganisationer.
Så det var
det här
någon
är ju grunden
sa,
för
arbetsgivare, organisera eder eller länder.
Nej, men det har ju en lång historia, hela svenska partsmodellen är ju över 100 år. Och där har man ju en diskussion, eller där i så tecknar man avtal mellan parterna helt enkelt, och tjänstesektorn organiserar sig i Almega, och där tecknas avtal som berör våra medlemmar.
Det är det som kallas svenska modellen.
Den svenska modellen, precis.
Finns det bara i Sverige?
Som den ser ut, ja, på det här sättet finns bara i Sverige.
Är det en bra modell?
Den känner oss ganska väl. Vi har haft i alla fall de senaste...
Det säger alla hela tiden. Jag fattar inte varför.
Jo, men under den senaste decenniet så har vi haft avtal som har inneburit att man faktiskt haft reallöneökningar i Sverige. Och haft samtidigt en lönebildning som har varit under kontroll, så att det inte har stuckit iväg och blivit inflation i onödan, så att säga.
Men vad är motsatsen då? Ja, till den svenska modellen.
Motsatsen till svenska modellen finns två alternativ. Antingen kan man ha en statligt reglerad lönebildning, att staten går in och säger hur hög löneökningstakten ska vara eller hur höga minimilönerna ska vara och att man sen gör det helt fritt. Eller så har man en helt fri lönebildning också där man inte har någon inblandning alls. På företagsnivå skulle den ske i så fall.
Alltså från varje...
Ja, på varje företag.
För jag tycker det verkar helt vrickat att alla inom LO ska få högre lön så fort ni har såna här förhandlingar, säger de då. Då höjs ju lönen för hälften av befolkningen. Då är det inte lönt för löneförhöjning. Och så säger ni då, nej, men det går inte att höja lönen för så många, för då blir det ju inflation. Det är ett jättebra argument mot att det ska höjas.
Jag tror något som är viktigt att se i en modern ekonomi är ju att det är viktigt att ha medarbetarnära löneökningar också, så att det finns en individuell koppling till löneökningen och med den egna arbetsprestationen. Sen ser det väldigt olika ut på olika avtalsområden, om det är de här generella löneökningarna som det oftast blir mer på LO-sidan, eller om det är mer individuell lönesättning som det finns mer inslag av i de avtalsområden.
Men det är väl det som är den svenska modellen som jag fattar, att en jättestor grupp som förhandlar mot då alla arbetsgivare.
Ja, precis. I grunden så finns det ju det, men det finns sedan en tid tillbaka också mer och större inslag av att man har en individuell lönebildning inom ramen för de generella kollektivavtalen. Och det är ju ett sätt att både behålla den svenska modellen men också få en större individuell anpassning och en större egen möjlighet att påverka.
Varför är det inte bara ha individuell anpassning då?
Det skulle man också kunna ha. Och man kan ju se i lönebildningsmodellen som vi har att när man får möjlighet till en individuell lönesättning så gynnar det ju också. Det blir lättare att få den där individuella anpassningen. Men vi är ju en del av ett sammanhang och en viktig del är att man också har en koordinerad löne, att man koordinerar de här löneförhandlingarna så att man inte får den inflationsdrivande effekten.
Ja, är det också att det blir färre strejker?
Det skulle det kunna vara, att man har en överenskommelse om villkoren och då får man ju också en arbetsfred som är följd på det.
Men om du nu med tre punkter, vad är det bästa med den svenska modellen?
Ja, men det första är ju naturligtvis att man har ett samarbete mellan fack och arbetsgivare. Och att du får ett samarbete i själva avtalen. Avtalen är en form av samarbete.
Det är väl att ni har förhandlat med varandra.
Ja, precis. Men det kan också vara ett samarbete. I grunden är ju ett samarbete. Sen ser man ju alla andra runt omkring kanske ser när det blir konflikt huvudsakligen. Men det är ju bara en väldigt liten del av arbetsmarknadsmodellen.
I huvudsaken innebär ju att man fungerar. Men i så fall samarbetar jag med min chef när jag går in och löneförhandlar också.
Ja, men det gör ni väl till vardags på ditt jobb. Så ni samarbetar. Ja, och sen finns det ju en diskussion om det också. Jo, men det jag skulle säga är ju samarbetet med fackliga organisationer.
Vad är det ni samarbetar om då? Det
kan vara allt möjligt i alla möjliga frågor, allt från arbetsmiljö till en rad olika saker som finns i de här avtalen också, omställning och så vidare. Och det är ju väldigt positivt. Så det är en av de viktiga punkterna i hur man ser på samarbete inom den svenska modellen och att man inte har en utgångspunkt, inte konflikt, utan utgångspunkten att hitta lösningar som funkar både för arbetsgivare och för arbetstagare och hitta en modell som fungerar.
Så svenska modellen är att ni är vänner liksom?
Men i grund och botten är det ju så. Mm. Absolut.
Okej. Okay. Det låter ju fint på något sätt. Men okej. Okay. Jag läste på Almegas hemsida väldigt kort. Men det stod till exempel så här. Vi ger er råd och stöd i alla sorters personalfrågor från anställning till uppsägning. Då blir jag nyfiken på hur man säger upp någon.
Hur man säger upp någon?
Ja, alltså vad måste
jag
man
är arbetsmarknadsekonom, så att om du vill ha juridisk rådgivning så får du nog prata med några av mina juristkollegor tyvärr.
Ja, men det låter på företaget som det är helt omöjligt att, eller det är så himla stor investering att anställa någon. Mm. Jag tänker, varför då? Det vill bara avskeda om man inte har råd.
Det går absolut inte. Det finns ju väldigt strikta regler kring det i Sverige om hur det ska gå till, vilka grunder som är sakliga skäl för uppsägning och så vidare.
Vad är det för sakliga skäl?
Som sagt, jag är inte jurist så jag ska inte sitta här och säga exakt vad det är som är okej eller inte, men vi har väldigt duktiga jurister som jobbar med så att det här ska gå till på ett okej sätt om man hamnar i en situation där man är tvingad. Det kan ju till exempel handla om arbetsbrist och då måste man ju förhålla sig till det och se hur man ska göra det på ett sätt som känns bra och är enligt lagar och regler och avtal inför alla parter.
Men jag har förstått som att det är lite bökigt i alla fall.
Det kan vara bökigt, absolut. Det är inte så enkelt att man bara kan göra det över en natt. Och det ska det väl vara också. Man måste ju ha en utgångspunkt att det finns en trygghet och en förutsägbarhet också för en anställd. Men de regelverken och de reglerna man har måste ju också kunna tillämpas på ett enkelt sätt. Så att det är en balansgång hur man designar ett sånt där system.
Mm, men om jag skulle vilja säga upp någon så ringer jag er och säger Hur ska jag bli av med den här jävla idioten?
Jag tror inte att det låter så.
Nej, men
jag tycker det där är ett ganska tråkigt. Raderna, jag tror de flesta människor som hamnar i en situation, om man är företag och tvingar sig upp någon, så är det väldigt, väldigt jobbigt, för man känner ju ett ansvar för sin medarbetare och för medarbetarens försörjning, för medarbetarens livssituation i som helhet. Men
inte
i en situation...
Krösus Sork gör ju inte det.
Men Krösus Sork är ju inte en rimlig beskrivning av svenska företagare. Så. Och en företagare som hamnar i en situation...
Nej, men alla känner inte ansvar för sin
anställda. Nej, men... Jag skulle säga att det är den absolut största majoriteten, alla kategorier. Man går ju inte in i ett företag för att man vill någonting illa eller att man vill krympa. Alla företagare vill ju växa. Det är ju en del av det roliga med att vara företag.
Ja, det är ett spännande koncept som jag inte heller förstår. Men jag ska bara ta ett exempel. Mm. Alltså varför man vill växa.
Jo, men det blir ju en växandet hänger ju samman med att man får större marknad för sin, blir efterfrågad, man kanske har en produkt som är väldigt efterfrågad eller en tjänst som är efterfrågad, och att då kunna växa om man har möjlighet, och framförallt om man inte upplever att man har hinder som står i vägen för att man ska växa, så är det någonting positivt. Men framförallt om vi ska prata om motsatsen som du var inne på, den där att man skulle vilja krympa, det tror jag inte på.
Nej,
man vill nog ha det man har, eller så vill man växa, och händer motsatsen så är det något som inte är så roligt.
Nej, men motsatsen menar jag inte, men okej, ha det man har i alla fall då.
Mm, ja, precis.
Om jag liksom går med vinst mitt företag, så känner jag kanske inte att jag skulle ha behov av att anställa två till.
Nej, inte för anställandets skull, nödvändigtvis
köpa en lokal till, så att jag kan sälja mer av min vara, så jag kan går med lika mycket vinst då, antar jag, bara i större omfattning.
Fast det beror ju på vad man har för verksamhetsidé, så att säga. Du kan ju tillämpa, om Spotify hade bestämt sig för att nej, men vi ska bara ha 3 anställda, vi vägrar växa, då kanske man inte hade blivit företaget som vi ser idag, som tillhandahåller musik för hela världen.
Nej, men det finns ju alltså, företag, det finns väl saker företag som är väldigt viktiga. Nöjda med att bara...
Absolut, och det är väldigt vanligt direkt. Med enmanskonsulter exempelvis. Man har hittat en livsstil som företagandet är en del av. Och det är ju fullt, alltså, det är ju friheten som företagandet innebär, och som man har rätt att välja själv. Precis vad man vill.
Det är skitgott. Du ska strax förklara för mig vad vinst är för någonting också, för det tycker jag är så jävla spännande. Men jo, jag ska bara ta det exemplet när jag var på ett företag som inte finns längre, så jag kan prata gott om det eller illa om det. Det var en man på det. Jag var timanställd genom något jävla skit. Och så var det liksom en man som var lite speciell. Det märktes att ingen ville ha honom i sitt projekt liksom. Så jag undrade så himla mycket vad han gjorde där och varför man inte bara kunde göra sig av med honom. Han skadade väl ingen, men jag tror inte han tillförde någonting. Hur skulle jag göra det om jag vill ge honom sparken?
Men det kan inte jag uttala mig om, för jag vet inte alls vad situationen var runt omkring, så det känns lite tråkigt. Alltså, jag känner inte att jag kan prata om någon individ på
Nej,
det
men om sättet. Vi säger så här, är det ett rimligt skäl att den här människan tillför inte någonting till mitt företag? Eller måste det vara så jag går med förlust?
Ja, det beror ju på situationen och allt sånt, och då tror jag man faktiskt får prata med juristerna hur det ser ut. Jag ska inte sitta här och spekulera som ekonom i hur man ska hantera uppsägningsärenden. Det känns inte som att det är min profession.
Synd. Så himla, himla synd. Men okej, okay, vi pratar om ekonomi. Jag har sett på tv en gång, en film tror jag, som var så himla negativ mot ekonomin i världen. Så att allt var uppbyggt som ett pyramidspel. Snart kommer allt falla. Jag tror det var SVT som sände det här. Är det så?
Nej, det är absolut inte. Det tror jag inte en sekund på. Marknadsekonomin är ju grunden för att vi har ett fungerande samhälle och ett välstånd som gör att människor också har fått en kraftig höjning av sin levnadsstandard de senaste 100 åren. Som
Men han, Andreas Serenka skriver också alltid det i Svenska Dagbladet så att han får lite utrymme. Så han säger, nu bankerna, buhu. Alla trycker upp pengar. Och så skriver de ordet derivat som ingen vet vad det betyder, men det är något jättehemskt.
Det kommer väl alltid finnas konjunktursvängningar som växlar med tiden, och det kommer man ju inte ifrån, och det är väl sånt som man kanske kommenterar mer på de där sidorna. Men i grunden så är företagsamheten en bas för att det finns en tillväxt i samhället, och den kommer man ju inte komma ifrån, och att det behövs och att det är viktigt och att det är
Nej, men att staten trycker upp nya pengar hela tiden, det låter ju så himla dumt.
Det låter väldigt, väldigt dumt.
Men... Alltså att de lånar pengar av någon och sen så säger de upps, kan inte betala tillbaka, trycka nya, betala med det. Låna pengar av någon annan för att kunna betala tillbaka det lånet. Så var världen uppbyggd i den här filmen. Stämmer inte det?
Jag tror inte världen riktigt fungerar på det sättet. Alltså, marknadsekonomin bygger ju i grunden på att det finns företag som har en produkt som någon efterfrågar, och det är ju det som skapar liksom kärnan i marknadsekonomin. Sen att det finns en finanssektor som också existerar och är viktig för att finansiera just företagen och företagsamheten. Ja, men man ska ändå gå tillbaka till basics i de här frågeställningarna. Varför finns, vad är kärnan i ekonomin? Mm. Och det är ju att vi har företag som producerar saker som konsumenter eller andra företag efterfrågar. efterfrågar. Och så länge det gör, det för den dynamiken finns, så kommer vi ha en stark ekonomi. Under tiden och måste vi också vara noga med att vi har en politik som ser till att vi har institutioner och regelverk som gör att vi kan upprätthålla en sån modell. Att det finns en fungerande konkurrens mellan olika typer av företag och att den konkurrensen, ja, gör att vi får en välståndsutveckling.
Men vad är det finanssektorn? Jag fattar inte ens vad det är. Men är det den som är fel? Själva marknadsekonomin toppen?
Nej, men finanssektorn är ju en del av marknadsekonomin också. För hur ska man finansiera sitt företagande exempelvis? Det behövs ju en finanssektor i den ekvationen så att säga. Så att det är ju ett litet kretslopp där allt det här hänger ihop. Och okay. Det tror jag är oerhört viktigt.
Jag skulle ha lyssnat noga när jag såg på tv, men att USA lånar så fruktansvärt mycket pengar för en dag. Att de kommer aldrig kunna betala tillbaka det. Och en dag så kommer den bubblan att spricka.
Ja, alltså så att stater har en statsskuld är ju oerhört problematiskt när det blir av den storleken som många av de här alltså världens länder har kommit upp i. Vi ska vara väldigt glada över att svenska statsfinanser är sunda och att de har varit under en lång period. Man har inte behövt skuldsätta sig på samma sätt som man har gjort runt om.
Men när det spricker, då kommer det, du menar det kommer inte gå åt helvete då? Det kommer bara dämpas lite?
Det kan ju bli en kris, en finanskris, en ny finanskris om sådana saker händer, och framförallt om man har byggt upp och haft räddningspaket som håller upp den här typen av modell. Stater som inte fungerar helt enkelt, eller stater vars ekonomiska politik inte fungerar, ska jag säga. Och det finns ju närmare än bara USA. Det finns ju stora problem i Italien, i Frankrike, i Sydeuropa också med deras budget. Och deras lånebilder. Och det har naturligtvis en stor riskbild och som påverkar i första hand genom att det hämmar tillväxten, men också som skulle kunna braka loss i en kris, och det vore ju naturligtvis otroligt problematiskt. Sen tror jag man måste också vara medveten om att det sker kriser i ekonomin med jämna mellanrum av olika skäl, och det kommer man inte från. Men det innebär ju inte att marknadsekonomin eller kapitalismen som sådan slår sönder, eller att marknadsekonomin skulle vara skadlig och negativ i sig själv.
Okej, för jag tycker alla så kallade populärekonomer som ska förklara för den vanliga människan. Mm. Man berättar alltid om hur fel allting är.
Ja, men jag tycker att det är tråkigt. Vi ska prata mycket om hur rätt saker är och vi kan få det bättre och vad som är bra.
Du läser sånt, att du bara...
Jag blir lite sur.
Vad roligt. Det gläder mig att du kan det ekonomiska systemet och du är trygg. Du känner inte att det här kommer gå åt helvete vilken dag som helst.
Nej, men jag tror att vi verkligen måste gå back to basics i den diskussionen också och titta på företagsamheten. Det är klart företagsamheten behövs. Vi behöver en marknadsekonomi. Det är det enda system som har lyckats skapa tillväxt för människor i bred bemärkelse. Och det kan man se stadigt under en 100-årsperiod eller nästan lite längre än så att det har gjort i västvärlden. Så att det är oerhört viktigt historiskt också att förstå hur utvecklingen har kommit till stånd och vad det är som faktiskt gör att vi idag lever väldigt väl. Och det hänger ju samman med marknadsekonomin.
När kommer det en högkonjunktur igen? Det känns som det var jättelänge sedan.
En jättestor högkonjunktur som bara boom, så det ordnar alla våra problem på en gång. Tyvärr, jag vet inte när den kommer.
Kommer det komma, eller är vi liksom inne i en evig recession nu?
Det verkar ju inte bättre än att det är en ganska dålig återhämtning efter ekonomin, och svenska ekonomin har inte alls återhämtat sig så mycket som man hade kunnat förvänta sig. Och det är ju ett problem i sig själv. Och sen sker det ju andra förändringar i ekonomin också. När man kan se strukturomvandlingar och där man blir en mer digitaliserad ekonomi. Och jag tror att allt det här är en omvandlingstryck på ekonomin som gör att det har liksom inte riktigt tagit farten.
Men det kommer ändå.
Vi får hoppas på att det kommer.
Vi hoppas.
Vi hoppas.
Men annars så är det kanske att vi har rådit på upp alla hög- och lågkonjunktursvängningar. Nu har vi en
det
ständig...
tror jag inte. Nej, faktiskt.
Men du tror att alltså, det är naturligt att allt är lite upp och lite ner och lite upp. Och så ibland jätteneder och ibland jätteupp.
Ja.
Det är som en naturlag.
Nej, det vet jag inte om det kan kallas naturlag, men jag tror man får vara medveten om att det sker olika typer av konjunkturuppgångar och tillväxtperioder. Och det kan ju sin tur drivas av olika saker, men det är klart att det i grunden finns en sån. Det finns en dynamik i ekonomin.
Okej. Och det är bara så det är. Men då får jag väl nöja mig med det svaret då, att det är bara så det är helt enkelt. Men vet du vad vi gör nu?
Nej, berätta.
Nu gör vi så här, att nu tar vi lite reklam.
Okej.
Får vila lite.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu är vi tillbaka från reklamen. Välkommen igen alla som lyssnar. Hej på dig, Li. Vi har precis kommit fram till att det snart blir högkonjunktur, så håll i hatten bara. Men det, jo, jag glömde fråga, var ska alla jobben komma ifrån? Du som är då arbetsmarknadsekonom. Jag tror att 200 miljarder jobb läste jag i en bok.
200 miljarder jobb i världen.
Ja.
Ja, oh, då har vi lite att jobba på. I grunden kommer det ju från att det finns företag som har en efterfrågan, att det finns ett efterfrågan på deras produkter eller tjänster. Om man släpper upp loss företagsamheten bredare än vad man gör idag, att man har näringslivsreformer, så kommer det också påverka tillväxten. Du kan dels se att det var så det här skett historiskt. Svensk tillväxt stod fart tack vare att man gjorde näringslivsreformer under 1800-talet. Det var jättemånga konstiga och knepiga reformer på den tiden som man behövde göra. Det var till exempel förbjudet att driva lanthandel. Man fick inte vara företagare i ett skråväsende. Det var väldigt reglerat på alla sätt och vis. Men när man gjorde de reformerna så kunde man få företagen i mycket bredare skaror än vad man hade innan. Så arbetare kunde starta företag, hantverkare kunde starta egna verkstäder.
Ja, men vad kan vi göra nu?
Och det är lite samma sak man behöver göra idag. Man behöver också sätta igång institutioner, de här regelverken som hämmar företagandet idag. Och det kan handla om många olika saker. Och det är en samhällssuberium av små konstiga regleringar. Bygglovshantering så att du snabbare kan sätta upp verkstäder exempelvis, eller få igång en cateringverksamhet eller vad det kan vara. Livsmedelshantering, det finns jättemånga sådana här regelverk.
Ja, alla som jobbade med bilar, de jobben finns inte längre, det gör robotar. Snart har vi inte busschaufförer och tågchaufförer. Alltså det finns fler och fler jobb som bara försvinner, och det är en naturlig utveckling.
Ja, och
vad ska de fyllas upp med?
Och då tror jag människor blir lite oroade för att det blir så mycket lediga resurser, och så tänker man, oj, vilka jobb ska det här vara som kommer?
Det är ju exakt det som händer.
Jag tror att vi kan för det första inte veta exakt vilka jobb det blir, för att det handlar om en entreprenörskap som måste komma till, och ett företagande som gör att de här resurserna kanaliseras in till någonting annat. Det kommer däremot vara förmodligen ganska mycket tjänster. Det kommer att finnas inom IT-sektorn. Vi har ju en hel app i ekonomi där människor jobbar med saker vi inte hade kunnat föreställa oss för 20 år sedan. Det kommer på samma sätt ske en teknisk utveckling och olika typer av innovationer som gör att
vi kan inte ens veta.
Ja, precis. Men då frigörs ju också resurser som i sin tur kan bli en tillgång i någon annans företagsidé eller verksamhetsidé. Och jag tror att det viktigaste politiken kan göra i det sammanhanget är att ta bort så mycket hinder som möjligt från företagsamheten. Jag är helt övertygad om att det här stämmer.
Wow.
För så har det varit alla gånger tidigare vi har haft teknikskiften. Det är ju ingen som har haft ett teknikskifte där det frigjordes massa resurser och så la vi oss ner och dog allihopa eller pillade navel. Ludd
Nej,
i 30
det är inte
år
bara
efter
teknikskifte
det.
Nu, det är också globalisering som gör att man kan flytta ut jobb till hela världen. Ska de också ha jobb?
Ja, är det precis. Och det är en jättestor möjlighet. Förstår du vilken stor marknad som finns där ute när människor också blir rikare i andra länder och kan efterfråga våra produkter som vi är bäst på?
Ja, men vadå, tänk om fler människor gör ju våra produkter.
Nej, men det är ju faktiskt inte sant. Det finns ju massa saker som sker i svenskt arbetsliv som efterfrågas externt. Och det kan handla allt om att allt ifrån att vuxenutbildningen i Sverige är så himla bra så att man vill ha den i andra länder, eller att man är jätteduktig på någon annan typ av tjänst. Och det där får man ändå vara ödmjuk inför, att det kan bli en specialisering också. Vi ser redan idag att det finns en ekonomi som är sammanlänkad i globala värdekedjor där man jobbar med olika, man specialiserar sig på olika delar i en produkt, man gör inte allting på ett ställe, och väldigt mycket ett väldigt starkt tjänstinnehåll. Och det där tror jag kommer bli ännu mer, så man blir mer integrerad. Det är jättebra att det växer i världen, det är jättebra att alla andra flyttar ut och också gör saker. Så, jo, precis. Och det tvingar oss att vara konkurrenskraftiga och vara på topp när det gäller både det vi redan har idag och det vi ska göra i framtiden.
Ja,
och vara innovativa och kreativa. Så klarar vi av det, då tror jag inte att det är några problem. Sen är det fortfarande en utmaning, och det är en läskig väg att vandra, och fram tills vi vet vad det blir kommer det inte vara så jätteroligt alla gånger.
Men när menar du att den här teknikförändringen skedde? Var det med internet? Var det då vi blev så, oj?
Oj, hur tänkte du då? Att man, det är väl något som har skett stegvis och säkert kommer att ske ännu mer över tid.
Ja, precis. Så vi kommer aldrig landa i någonting som nu har teknikskiftet skett.
Nej, naturligtvis inte. Nej, precis. Men det går snabbare. Du pratade ju själv om den här ökade robotiseringen och digitaliseringen. Och det är klart att det påverkar och det sker kontinuerligt. Och vi blir lite bättre hela tiden på att hantera det. Och sen får man se till att det också växer fram företagande när den här andra gamla typen av jobb försvinner.
Någon sa till mig att det snart kommer att skifta. Att nu snart kommer Kina skicka sina fabriker till oss så får vi bygga leksaker och sälja till dem.
Ja, jag vet inte om det riktigt stämmer, för jag tror att Kina har andra typer av problem när det gäller att vara just den där kreativa tillväxtmotorn. Man är inte ett land som på samma sätt har varit kreativ och innovativ
där, de där
som man har varit.
Snart är de så rika, snart är det de som skickar sina tradiga fabriker till oss.
Ja, det finns ju en återindustrialiseringstrend delvis där det sker, händer att vissa företag skickar hem, flyttar tillbaka sin produktion till Europa. Det handlar för sig huvudsakligen om att produktionen i Kina har blivit ganska dyr, eller i Asien har blivit dyrare, och det då kan vara minst lika rationellt att ha kvar den i Europa. Och det är ju inte någon fara eller något problem.
Nej,
med sig
varför
själv.
Varför satsar vi inte på det istället? Men jag istället för att satsa på kunskap och sånt där som verkar så jobbigt. Men att vi ska vara bäst på allting. Vi satsar på låglönejobb.
Ja, men det är sånt där som inte kan bestämma. Man kan inte bestämma det. För det är ju mig, du och jag kan inte sitta här. Eller politiker kan inte sitta någonstans och se de här och de här jobben vill vi ha och de ska växa fram. För det kommer alltid att slå
fel. Fast de säger ju alltid att vi ska konkurrera med kunskap. Och då tänker jag, varför då?
Jag tror vi ska konkurrera med jäkligt bra institutioner och regelverk som gör att företagsamheten kan växa fram oavsett vad det råkar vara. Alltså, om det råkar vara... Det ska inte vara så låga löner, men det kan leva på det. Men det är klart att det behövs en lönespridning där det finns både löner som gör att människor med kortare utbildning kan få jobb, men även finns löner som återspeglar arbetsförmågan hos någon som
så
har
väldigt hög kompetens. Så du tycker inte vi nödvändigtvis ska konkurrera med kunskap? Då?
Vi ska konkurrera med kunskap, absolut. Det är ju själva kärnan i det hela. Men det finns ju det finns ingen motsättning mot att båda ha se hur lönesättning ser ut och hur kunskapen ser ut. Och hur...
Jo, för att om man ska konkurrera med kunskap, då måste alla plugga jättemycket. Och då måste man också få tillbaka det i hög lön. Men det får man ju inte idag. Men då hade jag skit i att se till att alla taxichaufförer måste ha en 4-årig utbildning.
Jag tror inte att det är så effektivt. Det behöver man ju inte ha om man ska ha en, vad heter det? Jag tror att det finns olika innehåll i olika tjänster och i olika, vad heter det, yrken, och det måste få finnas en mångfald i det. Jag tror framförallt att vi ska verkligen undvika alla typer av planeringar i det här, för planeringar brukar aldrig bli bra, för det är ingen som vet i förväg hur det blir, och det enda sättet att vara på den säkra sidan är att man har väldigt breda generella regelverk som inte så sätter hinder för vilken typ av jobb det än månde vara som växer fram. Framtidens appjobb som vi inte visste fanns. Och som vi inte vet finns nu.
Framtidens appjobb. Det är det du ska jobba med, du som lyssnar. Så. Känn trygghet i den här religiösa, men ekonomiska prästen jag sitter med.
Och sen tror jag också att man måste tänka på att göra all typ av utbildning attraktiv. Det vill säga att man både tittar på högskoleutbildningar, men det har varit så väldigt stort fokus den senaste tiden. Och kanske lite för starkt fokus bara på högskoleutbildningar. Det är ju väldigt mycket vuxenutbildning som sker i arbetslivet och även om man vill ställa om inom komvux och inom den yrkesutbildningarna som är oerhört centrala. Och där har vi halkat efter en hel del i kunskapsinvesteringar jämfört med omvärlden. Både i de offentliga systemen, men även i hur arbetsgivare investerar i kunskap. Och det behöver vi bli bättre på också för att klara konkurrensen. Så att det finns många dimensioner på den där frågan. Det är inte så enkelt att det bara handlar om högskoleutbildning.
Okej. Då ska jag nöja mig med det. Vi kan vara bra på kunskap, men inte nödvändigtvis akademisk kunskap.
Vi ska vara skarpa, vi ska vara konkurrenskraftiga, vi ska vara konkurrenskraftiga på alla nivåer.
Så länge vi är duktiga på att skriva ihop saker, menar jag.
Nej, men så länge, det ska inte vara statens eller någons åsikt egentligen, tycker jag, om exakt hur det ska se ut. Det ska vi låta växa
fram. Det är din
fram.
Åsikt.
Och det kan vara på massa olika sätt.
Om man googlar dig, vet du vad som kommer upp då?
Berätta.
Du vet själv.
Jag vet, men jag vill veta vad du har hittat för någonting.
Jo, men det känns som att hela första sidan där handlar om när du kritiserade Sverigedemokraternas budget i våras 2014.
Jag håller på med det egentligen ganska länge, 4 år, men det tog fart i våras och höstas, kan man säga.
Och då är det alla tidningar som skrev om det skrev så. Här har vi en som faktiskt är chefsekonom, så hon vet att Sverigedemokraternas budget är fel. Det användes som ett vapen mot deras...
Ja, mot deras beräkningar, absolut. Mm. Det är sant.
Precis, men hur var deras beräkning var, din största kritik var att de hittade på en siffra där om att invandrare kostar 1 gånger 5 gånger mer än vad svenskar gör.
Ja, i välfärdsmottagandet. De säger att det finns en sån faktor som är 1,5 gånger större. Mm. Och det finns inget forskningsmässigt stöd.
Men är det helt taget ur tomma luften? Det känns som de har...
Ja, i vissa områden så, ja, det finns ju för det första kostnader för flyktingmottagandet såklart i migrationspolitiken och integrationspolitiken, ja. Och det är ju självklart eftersom vi har en politik. Man kan också se att de kostnaderna sannolikt är lite för högre än vad den borde vara, för vi är inte särskilt effektiva. Skulle man effektivisera den politiken? Så den siffran kanske stämmer? Ja, fast det är en annan del av siffran. Sen finns det den tredje delen, att det finns ett välfärdsmottagande bland utlandsfödda som gör att man är överrepresenterad i vissa välfärdssektorer, men det finns också ett statistik som visar att man är kraftigt underrepresenterade i andra. Och när det som är på det sättet, ja, till exempel i, man är överrepresenterad i socialbidraget exempelvis, men det finns samtidigt vissa vårdformer som man är helt underrepresenterad i. Och man kan gå in på
dagis.
Ja, det är man också underrepresenterad i. Och det finns en hel...
Det är för att de inte
har jobb. Nej, de kommer ju inte hit som barn. Nej, huvudsakligen är att man kommer hit så mycket äldre och att det är mycket mindre andel barn i befolkningen.
Så om det kommer hit en tonåring och får jobb, då har vi sluppit betala för all dagis och skola.
Exempelvis. Och ska man göra en seriös beräkning på en sån ganska viktig... Ja. Ska man göra en seriös beräkning på det så måste, kan man inte hantera den frågan som Sverigedemokraterna har gjort.
Och då varför?
Därför att de bara griper i luften.
Det är för svårt att räkna på det.
Man kan inte säga att, att den siffran är så stor, och då får man sätta sig ner och göra den samhällsekonomiska kalkylen. Sen har vi man konstaterat från riksdagens utredningstjänst att det finns statistikbrister som gör det svårt att räkna fram där, för man vet inte hur exakt stort sambandet är i ett antal olika sammanhang. Men då är det också ganska oseriöst av Sverigedemokraterna att räkna hem pengar och omsätta dem till faktiska och konkreta vallöften.
Men är inte det
om man
som
inte
är politik då? Att man gissar lite, det är svårt att räkna inom, svårt att göra statistik på...
Alltså, vi har väldigt bra statistik på det mesta andra som man använder när man tar fram budget i övrigt, så att det är ganska anmärkningsvärt att man gör det då så oseriöst i det här sammanhanget. Jag skulle säga att det...
Men vad skulle de gjort då, menar du?
Ja, man kan ju inte, vi heter anta att det är just 1,5 gånger större. Då får man väl anta i så fall att man har samma välfärdsbehov eller vad det skulle vara för någonting. Men man kan fortfarande inte räkna hem de här,
skulle det stämma
här,
då, att man har samma välfärdsbehov?
Nej, det är ju ett, alltså man kan ju inte säga exakt hur stort det är eftersom det inte finns statistik på det. Så därför blir det ju oseriöst hur som helst. Och därför kan man också i nästa steg kritisera att man då använder det som ett budgetunderlag, för det är ju inte en teoretisk diskussion som du och jag sitter här och vi heter det kastar fram och mellan oss liksom exakt hur stort det här sambandet är, eller som man gör vid ett middagsbord hemma hos de här Sverigedemokraterna eller vart det nu kan vara. Man använder det i en budgettext, man använder det och finansierar utgiftslöften som man påstår ha täckning till, och det mest upprörande är att man också lovar ut satsningar som man vet är oerhört starkt efterfrågade i vissa väljargrupper. Man väljer människor och grupper som har ömmande behov och som har i sig själv en problematisk situation. Man kanske har en väldigt låg pension, och så lovar man att det finns pengar att hämta för att täcka upp för de välfärdsbristerna som man har upplever väldigt rejält. Och då ger man dem också falska förhoppningar om vad deras politik ska leda till, och det tycker jag är direkt oansvarigt, och det har man som politisk företrädare ett ansvar att förhålla sig till oavsett vilket parti man företräder. Nu råkar det vara Sverigedemokraterna som har gjort den här kalkylen på det här sättet, och jag har valt att fokusera på den. Hade någon annan gjort samma sak hade jag också tyckt att det varit oansvarigt. Men i det här fallet så är
hade
det...
Hade vi inte sparat pengar då? Hade inte staten Sverige sparat pengar om vi hade minskat invandringen? Det är väl ingen diskussion? Alltså,
ja,
det,
ja, precis. Delar hade vi naturligtvis gjort det för att migrationspolitiken hade varit mindre eller inte existerande, så att det finns en besparingspotential i det. Å andra sidan hade vi ju förlorat också skatteintäkten när personer faktiskt kommer i arbete efter ett tag, och det finns en annan typ av samhällsekonomisk intäkt.
Jo, men, direkt, men de har inte helt fel om de säger så. Då sparar vi pengar på den här migrationsbiten. Då kan vi använda det till det de säger. Att de, ja, men ungefär, som det är så mycket de hävdar eller är lite mindre, det är väl inte egentligen...
Det är jätteviktigt att vi vet exakt hur mycket de hävdar att det är, eftersom det kopplar då till hur mycket man utlovar i utställda reformförslag. Och det är oerhört centralt att den i kalkylen vi heter går ihop. Och man ska ställa sina politiker ansvariga för det, de löften man ger ut. Man kan inte bara tycka saker i politiken. Man måste ha underlag för det man säger. Och framförallt om man ger sken av att vilja hjälpa andra och att det blir ett argument för att rösta på ett särskilt parti, så tycker jag att det är oerhört angeläget att man bevisar att det här faktiskt hänger ihop och stämmer.
Men Moderaterna hade ju det här med sänka krogmoms, jobbskatteavdrag skulle leda till fler jobb. Gjorde inte det?
Det gjorde det visst. Nu har inte du läst lika många forskningsartiklar som jag.
Nej, visst. Men det kanske inte hjälpte lika mycket som man sa att skulle göra. Det är väl ungefär samma sak.
Fast man sa aldrig exakt hur mycket jobbskatteavdraget skulle leda till för jobb. För man visste inte exakt hur många det skulle bli.
Det kommer hjälpa.
Det kommer leda till jobb. Ja, precis. Och så får man ställa det. Man har inte kalkylerat hemeffekterna exakt när man utlovade exakt hur stora de ska bli. Och det är ju naturligtvis med alla samhällsekonomiska reformer att man inte alltid vet de exakta.
Nej, det var det jag menar med det här.
Jo, men problemet är att de plockar in det i sin budget och de räknar med effekterna. Och när man sen har haft, vad heter det, ja, jobbskatteavdraget exempelvis, så har man ju inte räknat med dynamiska effekter som kan uppstå på sikt eller som kan påverkas efterhand, utan man har ju använt det på ett annat sätt. Och då blir det inte riktigt jämförbart, tycker jag, att göra den typen av resonemang. Och jag tycker att framförallt att det blir extra angeläget när det också handlar om frågeställningar kopplat till människors uppehållstillstånd, asylrätter och så vidare, att man faktiskt behandlar även den situationen med respekt och med en förståelse för situationen. Att bara kapa då med 90% som Sverigedemokraterna säger får stora konsekvenser, och då lär man ha ytterligare på fötterna att det faktiskt är det man påstår sig att det ska få effekt på för andra väljargrupper. Och där är vi inte.
Men är det detta som är den stora kritiken mot det här då? Ja, alltså mot det Sverigedemokraterna. Jag tänker mig att visst, det kan vara en kostnad. Det är inte, jag vet inte hur mycket eller lite. Men det är inte det handlar om. Det handlar om att hjälpa människor. Snarare.
Ja, utgångspunkten för migrationspolitiken handlar ju om det du tar upp. Och det är en annan fråga. I mitt fall så har jag diskuterat just hur budgeten har varit sammansatt. Sen finns det ju en annan aspekt på det här. Och det är att man inte tar hänsyn till att utlandsfödda är centrala för tjänstesektorns rekryteringsbehov. Och kompetensförsörjning. Delvis arbetskraftsinvandring, men också personer som finns i asyl och har funnits i asyl, kommit som asylinvandrare. Ser man på personer födda i Asien och Afrika till exempel, som generellt har problem på arbetsmarknaden, så är det samtidigt så att de som har fått jobb har fått det i tjänstesektorn. 87% av personer som arbetar, som kommer från Asien och Afrika, arbetar i tjänstesektorn, i hotell och restaurang och i handel. I väldigt personalintensiva sektorer också, ska sägas. Men de jobbar här och de är väldigt viktiga för våra medlemsföretag, och det skulle inte vara möjligt att ersätta den kompetensen om man plötsligt ströp invandringen väldigt kraftigt på det sättet.
Okej, så du är sån som säger att vi tjänar pengar på stor invandring?
Det finns både och. Alltså det finns jättestora kostnader naturligtvis kopplat till hur politiken ser ut. De går att minska om man effektiviserar politiken. Det finns också intäkter, och de intäkterna får man heller inte blunda för. Jag är väldigt upprörd över att debatten är väldigt polariserad. Man ställer antingen kostnaderna mot intäkterna, man sätter för eller mot invandring, men vi diskuterar sällan att verkligheten är mycket mer komplex än så. Ja, vi har stora integrationsutmaningar. Det kommer att kosta framöver. Men vi har också integrationsförbättringar som har skett, som är oerhört centralt för arbetsmarknaden och för hur tjänstesektorns rekryteringar ska kunna lyckas överhuvudtaget. Och där skulle det vara en stor förlust om man omöjliggjorde för den typen av rekryteringar att ske framöver.
Okej, men för i så fall så kommer vi ju tjäna jättemycket pengar någon gång. Om vi jämför med Norge. Som det står i veckan att de tar inte in så mycket.
Ja, om man tittar på beräkningar som har gjorts, så ser man ju att människor som... Ja, det varierar lite grann på människors livshistoria och när man kom och om man kom i arbete eller inte, om den var lönsam på individnivå så att säga. Men det blir lite problematiskt att titta på det på det sättet också, för att det här skiljer sig ganska mycket åt. Vi kan till exempel titta på sydamerikanskt födda, vilket jag tycker är lite spännande, för deras sysselsättningsgrad är högre än bland inrikesfödda. Det vill säga att bara det att man har en utländsk bakgrund behöver inte i sig själv innebära att det är ett hinder på arbetsmarknaden, och det behöver heller inte innebära att det skulle vara en förlustaffär i det fallet. Och vi har ganska stor invandring från de sydamerikanska länderna, så det är en ganska avgörande grupp det handlar om.
Däremot... Men din artikel hjälper lite till att polarisera debatten då? Alltså att det antingen handlar om det kostar pengar eller om det inte kostar pengar, eller om man tjänar eller om man inte tjänar.
Ja, på ett sätt kanske det gör det, men jag tror också att man måste veta, om du har googlat alla mina artiklar så ser du att jag också diskuterar den här tredje perspektivet, just att effektivisera integrationspolitiken och försöka nyansera bilden över hur sysselsättningsutmaningarna ser ut. Det är ju just personer födda i Asien och Afrika som har störst utmaningar på arbetsmarknaden, men det beror ju också på att de har en kort utbildning i högre utsträckning än andra invandrargrupper, och att man har... Ja, man kanske kommer från en krigssituation, så att man har inte en arbetslivserfarenhet i närtid. Och det är ett problem för alla människor på arbetsmarknaden, även om man skulle vara född i Sverige. Och då blir det ju mycket mer konkret att förhålla sig till den typen av sak, problem, och lösa dem på ett politisk väg. Och det går faktiskt att göra. Men det diskuterar vi mer sällan. Vi pratar bara om de generella integrationsproblemen. Ja, okej. Men det är fortfarande så att om vi konkretiserar det här, så handlar det om utbildningsproblem. Det handlar om bristande jobbskapande, att man inte har växt fram tillräckligt mycket jobb. Att tiden till arbete är väldigt lång, att det finns krångel i migrationspolitiken när man kommer till Sverige, boendefrågor och så vidare. Men alla de problemen är ganska hanterbara och kan man göra någonting åt. Och det debatterar jag också, det är inte bara SDs kostnader.
Ja, det kanske du gör, men det plockas inte upp i så fall lika mycket.
Jo, absolut. Om du googlar på mina artiklar så finns det en hel del där också.
Ja, det har sen jag gjort, men det är klart att Expressen och Aftonbladet älskar det mest än när du sågade deras budget.
Ja, precis. Det är klart det finns ett medialt intresse av att titta på de frågeställningarna, särskilt när det har varit ett valår. Och det är viktigt att syna politikers inställning i den här frågan. Men det är också lika viktigt att syna, precis som att man granskar deras integrationspolitik eller bristen på integrationspolitik och fokuserar på kostnadsbrister. Då tycker jag också man behöver granska hur regeringens integrationspolitik ser ut eller oppositionens integrationspolitik. Och det finns en hel del att önska av politiken generellt i hur man skulle kunna förstärka de framgångar som har skett och minska problemen som finns.
Nu ska du få förklara för mig varför det är bra med tillväxt.
Därför att det ger tillväxt, det skapar ju mer välstånd i samhället och som gör att vi också har möjlighet att förbättra vår livskvalitet.
Hur mycket bättre måste den bli?
Jo, men det är ju så enkelt. Vi bryter ner det till vad det handlar om, så handlar det både om människors privatekonomi. Och när det handlar om privatekonomi handlar det om att har jag råd att åka på en semesterresa? Har jag råd att köpa kläder till min familj? Har jag råd att köpa mat som fungerar?
De flesta människor som har ett jobb har ju oftast råd med semester och kläder. Och
ja, mat. Men vi har ganska många människor som inte har det också, som har en ganska låg inkomst, som kanske precis får det att räcka, som får det verkligen att knappt gå runt på månaden. Det är jätteviktigt för de grupperna att det finns en tillväxt som gör att det finns jobb, att det finns sysselsättning och man kan försörja sig. Så det är en aspekt.
Men mängden
av det hela.
Pengar i världen är ju, borde ju räcka till alla. Men jag menar, tillväxt är ju bara att vi tar slut på våra naturresurser.
Fast det är ju inte sant.
Det är ju sant.
Det är det ju absolut inte. Tillväxt handlar ju om att man har en bättre fungerande ekonomi, att den blir mer effektiv, och det kan ju gå parallellt och hand i hand med miljöarbete och att du får mer renare industrier och du får en fungerande liksom ekonomi på rad olika sätt.
Jag ska sälja fler.
Det är snarare tillväxten som gör att man kan få en bättre fungerande ekonomi eller miljö också för den delen, för att du blir så, hamnar på en rikedomsnivå som gör att du har råd att leva på ett annat sätt. Och det gäller ju på en rad olika områden, men exempelvis vad heter det, miljön. Så att tillväxten driver ju samhällsförbättringar, både vad gäller människors sociala levnadsmiljö.
Men det är ju också att det säljs mer plastprylar.
Ja, men det behöver inte vara ett problem om du tar hand om plasten på rätt sätt efteråt.
Nej. Okej, men så fort
om du återanvänder din plast och sen heter det nya saker av plasten, då kanske det inte är så farligt om man heter det handlar saker
av
plast.
Men nu gör vi inte det. Det kan vara att ännu bättre om vi bara inte tog upp den här oljan och brände upp den.
Men man romantiserar ju livet, vad livet skulle vara utan tillväxten. Då skulle vi inte ha några medicinsk-tekniska utvecklingar. Människor skulle leva mycket kortare. Barn skulle inte klara av, alltså skulle drabbas av mycket större sjukdomar och problem än vad man annars skulle göra. För man skulle inte ha en medicinsk utveckling. Tillväxten hjälper ju också till att göra transporter kortare, att det finns en IT-utveckling, att det finns en app-utveckling. Hela livet, hela världen och hela samhället bygger ju på att det finns en tillväxt. Framförallt så ska man också ställa sig frågan, när tillväxten minskar, vart ska du ta den någonstans ifrån? Vems pengar vill du ta? Vems levnadsstandard vill du sänka?
Ja, men jag tycker att vi beter oss som barn. Jag förstår att alla vill ha det bättre. Jag vill ha högre lön, jag vill ha mer grejer, jag vill ha det bättre. Men det vill ju liksom en femåring också. Ja, men någon gång måste man säga, du blir inte godare med mer godis.
Ja, men det blir ju det. Social rapport som Socialstyrelsen tar fram varje år konstaterar att under 2000-talet så har alla fått det bättre tack vare att tillväxten liksom växer. Alla grupper har fått det bättre.
Utom hela miljön.
Nej, men miljön här, får också det bättre. Har du tittat på hur utsläppen är sammansatta exempelvis miljön i olika, vad heter det, typer av industrier? Och dessutom tar man, vad heter det, de internationella länderna som Kina och så vidare, att de överhuvudtaget ska intressera sig för miljörelaterade frågeställningar hänger ju samman med att de har förutsättningarna är ju att de också har en tillväxt och att det finns en ekonomiska muskler som gör att man kan hantera det.
Men du ser inte kopplingen i högre tillväxt, sämre miljö?
Jag är helt övertygad om jag nu tittar på svensk industri exempelvis och svensk ekonomi, så har ju den aldrig varit mer miljövänlig än nu, och vi har också den högsta tillväxtnivåerna som vi har haft, så att jag har väldigt svårt att se vilket samband du påstår skulle finnas som talar på motsatsen.
Ja, men det är väl självklart, om alla får det bättre ska alla ha mer saker, om det ska tillverkas mer saker så finns det färre och färre saker i naturen kvar att göra saker av.
Nej, men det behöver det inte vara. Det här beror ju på hur man återvinner, tar hand om, heter det, material och hur man arbetar med sina naturresurser på olika sätt.
Ja, men nu låter det som en miljöpartist som vill att det ska finnas.
Fast du pratar ju som att det vore ett slutet system.
Ja,
och
exakt.
Det är ju faktiskt inte det.
Jo,
för man blir mer effektiv, för det finns ett företagsamhet och en effektivitet. Det är inte en statlig, heter det, reglerad ekonomi som är, reglerar hur mycket du kan använda på olika saker. Människor är smarta, hittar innovativa lösningar. Att använda det, dels resurser som är ändliga på ett mer effektivt sätt och sen ställa om på ett annat sätt. Jo, men precis, men om man då blir mer effektiv att använda en viss resurs, så är det klart att du, heter det, entreprenörskapet i sig löser alla de där problemen.
Hur löser jag att oljan är slut?
Ja, men då löser man det med att hitta andra, heter det, energikällor, kärnkraft till exempel.
Ja. Okej, så när oljan är slut, då har vi löst det redan, hoppas jag.
Och det finns ju vågkraft, det finns ju hur mycket forskning som helst på det här, men hur ska du finansiera forskning om du inte har det tillväxt? Om vi alla bara ska minska allting, om vi ska hur ska du finansiera innovationer? Jo, men du pratar ju om det, bara att stå still, bara att ha nolltillväxt innebär att du minskar.
Nej.
Jo.
Nej, inte om all tillväxt står stilla.
Men hur ska du då finansiera och fortsätta utveckla och hitta nya innovationer om man inte får växa, om allt ska bara vara precis som det alltid var? Om vi fryser Sverige i ögonblicket precis som det är just nu, hur ska du få en framtid som ser annorlunda ut från nuet, och på vilket sätt skulle det vara bättre? Då säger vi nej till de mediciner som skulle kunna göra att vi levde 10 år längre. Vi säger nej till den typen av innovationer.
Vill du leva verkligen längre?
Jag vill jättegärna leva längre. Vi lever länge som helst. Livet är ju fantastiskt, och vi har ett underbart samhälle som bara kan bli bättre.
Det kanske det kan, men för ett tag sedan så levde vi tills vi var 50, nu är det 100. Tänk om, alltså snart är det 200.
Nej, det är väl alldeles underbart.
För pensionspengarna kommer inte räcka till.
Nej, men då får vi jobba lite längre, och då får vi hitta på nya innovativa sätt att jobba på.
Okej, så tillväxten är bra, för i så fall lever vi längre, och du älskar att leva. Du vet inte ens vad som händer när du har dött.
Nej, det är helt sant. Det får man ta reda på då.
Okej, men det här välfärden i Sverige då? Den blir bara mer och mer också. Vi ska ha mer, bättre och bättre hela tiden.
Det är klart att vi ska ha bättre och bättre. Vi ska aldrig nöja oss med någonting som är dåligt eller som inte är nöjda.
Men det är ju inte
med.
Dåligt. Vi håller det ganska bra.
Det kan ju bli bättre.
Jag kan gå till läkaren varje dag om jag vill. Och jag kan gå till apoteket.
Ja, precis. Men om du vill köpa bättre mediciner eller få ännu mer innovation och leva längre och bättre mediciner som kanske faktiskt fungerar, så behöver du nog ha en, heter det, fortsatt utveckling av det också. Och
välfärdstjänsterna
själv varierar ju väldigt kraftigt. Det är klart att du kan höja nöjdheten. Vi lägger mycket pengar på välfärden. Vi har aldrig lagt så mycket pengar på välfärden. Nej. Som vi gör nu. Men det innebär fortfarande inte att människors välfärdsmottagande alltid upplevs som har den högsta kvaliteten som de har haft.
Nej, men
och det finns ju alltid förbättringspotential.
Borde vi sätta ett tak där också då?
På vad då för någonting?
På hur,
på hur glad vi får vara i välfärden.
Ja.
Jag tycker inte det. Det bästa som finns är människor.
Nu har vi en hyfsad välfärd.
Nej, det bästa som finns. Vi ska ha Sveriges, vi ska ha världens bästa välfärd, kan jag tycka.
Okay, och sen
alla människor
då,
som är, har behov och vill mer innebär ju att det också finns ett kundbehov någonstans som ställer krav på den som utför den här verksamheten. Vare sig om det är offentlig sektor eller om det är en privat utförare, ett privat vårdföretag exempelvis.
Vi kommer aldrig bli nöjda.
Man kommer ju inte bli nöjd, och det är det som är grejen. Vi behöver inte bli nöjda. Vi ska vara glada och nöjda och känna att man har det man har efterfrågat, att det blir bra. Men man ska ständigt vilja lite mer, vilja lite bättre. För i den konkurrensen och i den sporrandet så finns det en utveckling som gör att det också blir bättre för alla andra.
Känner inte du till lyckoforskningen som är så här, att man inte är lycklig förrän man är nöjd?
Ja, men jag tror inte på sånt där. Jag tror människor vill och behöver ha det bättre. För även när det finns någon som känner sig, men nu har jag fått så fruktansvärt mycket så nu är jag nöjd, så kan jag garantera det att de 9 av 10 andra runt omkring inte alls har hamnat på samma nivå än. Och då är det viktigt att man vidareutvecklar det så att andra människor också blir nöjda. Så jag tror inte det finns någon punkt där alla är nöjda och när allting är precis så. Utan jag tror att vi ska fortsätta arbeta och ställa krav.
Glädjen
och
i jagandet efter att det är bättre. Ska bli bättre.
Ja, men glädjen i att det innebär att vi lever längre, vi lever bättre, vi har mer kontakt med våra människor, nära kanske vad vi gjorde förut. Det är enklare, det är billigare att både resa, att vi heter det, ringa till människor, att skicka sms kunde man inte ens göra. Vi kan prata med varandra på online. Det finns ju så många kvalitetsförbättringar i den tillväxt som skett av vår levnadsstandard som vi aldrig ens hade kunnat visualisera sig. Och om vi hade haft en liten tillväxtkritiker som någon gång, säg 1970, hade sagt, nej men nu, världen, nu är jag nöjd. Nu ska vi inte göra någonting mer. Då hade vi stannat med den bruna maten och murriga tapeterna. Och vi hade aldrig någonsin fått någonting av det som hade skett.
Jag kan tänka
därefter.
Mig en teknologisk utveckling utan att det måste vara så mycket tillväxt.
Varför det? Varför, vad är meningen med att investera i en utveckling om du ändå inte får en avkastning på ditt risktagande?
För att du är glad att du kan bygga något som kan skicka sms. Ja, jag hade varit jättestolt.
Det hade man ju varit, men du kan inte bygga företag på det sättet. Du kan inte sprida det här till många människor. Och du kan framförallt inte, vilket är det viktigaste, få till konkurrenssituationer och företagande som pressar priserna på olika typer av produkter. Man kan ju säga att en av de viktigaste sakerna när det gäller fattigdomsbekämpning också är internationellt har varit produktmarknadsregleringar. Exempelvis jag läste om det här när det gäller Storbritannien. När du har fått konkurrensen har ökat och har minskat regleringarna som har hindrat konkurrensen, så har man ju fått billigare priser. Du kan se till exempel kläder har ju en sån faktor som har blivit väldigt mycket billigare för att du fått en mycket bredare konkurrens och större produktion. Det gör ju att även med en ganska liten inkomst så har man råd att köpa kläder på ett helt annat sätt än vad man hade gjort förut. Och det är en väldigt vardagsnära situation som man ska ta på allra högsta allvar.
Ja, jag tror du tappade mig hur du kom in på det.
Ja, men jag blev inspirerad av din diskussion här, för din tillväxtkritiska diskussion om vi bara ska frysa allt 1970. Det kanske inte blir så himla trevligt.
Ja, men nu pratar du om att kläder blir billigare.
Jo, men det är ju jättebra.
Tillväxt, i alla fall.
Nej, men det är ju jättebra.
Ja, men då har ju tillväxten inte blivit högre. Då är det ju folk som får lägre löner och gör sina kläder. Och så.
Det är väl i så fall ett mättekniskt problem, men det innebär ju fortfarande att lönerna ökar i de här länderna som först får en produktion och sen så vad heter, ökar i sig själv också. Men även om vi gjorde samma experiment inom ett land och inte hade någon extern produktion någon annanstans, så skulle ju fortfarande ökad konkurrens leda till lägre priser och till en ökad effektivitet. Och det är också mycket av effektiviteten som gör att det har blivit billigare. Så. Och det är produktmarknadsreformer som innebär att människor får det bättre, och det tycker är väldigt fint. Men stannar vi det här utvecklingen vid en enskild tidpunkt i historien, så kommer vi faktiskt inte få den typen av förbättringar. Och då...
Det finns ju ett sätt att få att göra det. Det är ju att dela på inkomsterna.
Men det går ju faktiskt inte heller. För vi behöver ju ha en inkomst som speglar människors insatser, att man arbetsinsatser, att du har incitament att du ska få avkastning på din utbildning. För annars får man andra...
Jo, men ekonomerna, får, ja. De säger, man hör alltid den här siffran om 1% äger 99% av världens tillgångar.
Jag kan inte verifiera om den verkligen är exakt sann eller inte.
Du säger att den inte ens är sann.
Jag har ingen aning
om den är
exakt sann.
Men den är
ungefär, men jag skulle få kommentera själva siffran, så tror jag att det viktigaste är att de inkomstspridningar man har bygger på att det finns en rörlighet också, att det är fullt möjligt för dig som individ att starta företag, att själv bli rik och bygga upp egna verksamheter, och att de rikedomar som ansamlats också bygger på den typen av rikedom. Det där varierar ju över tid.
Men
i historien.
Men de siffrorna provocerar inte det då?
Det beror på vad som har orsakat att de i så fall har hamnat på den nivån, och jag tycker att det är oerhört viktigt att komma ihåg. Det finns i Sverige idag exempelvis ett problem med att du har väldigt svårt att bli rik på arbete för att det är så väldigt höga skatter, så du kan jobba väldigt länge men ändå inte bli riktigt rik. Och det finns också en problem med att man kanske ärver sina förmögenheter i ganska hög utsträckning. Och där tror jag att Sverige skulle kunna göra väldigt mycket i institutioner, bredda företagandet i breda lager, och då få en annan också typ av inkomst, alltså inkomstskillnader som beror mer på den egna ansträngningen, den här gamla klassiska amerikanska drömmen så att säga, alltså den sammansättningen av vad inkomsterna och inkomstfördelningen beror på, och det tror jag är oerhört centralt.
Men det finns människor som är så snuskigt rika som har så himla 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 mycket pengar, istället för att öka tillväxten till den ska man bara ta de pengarna och ge till alla i Indien.
Fast det funkar ju inte så. Du måste ju ha ett samhälle där människor kan bli rika på sina affärsidéer för att man ska våga satsa. Sen när människor har kommit
kanske
så långt. Men det kan du aldrig reglera fram. Vad ska det vara? Och så fort du börjar reglera.
Någonstans känner man väl ändå i magen så. Ska du ha en biljon pengar?
Ja, men så fort man börjar försöka reglera det så kommer det också innebära att människor slutar försöka. Och den tror jag är en ännu farligare effekt. Att människor slutar försöka.
Så det finns ett tak på en biljon pengar så kommer jag inte försöka. Jag
inte
hade ju
lika
nöjt
mycket,
mig med
kanske.
En miljon hade jag kanske nöjt
och inte lika mycket. Sen har vi ju också en situation idag att människor som har väldigt stora förmögenheter i hög utsträckning engagerar sig i olika typer av stiftelser. Bill Gates har ju jättemånga olika typer av välfärdsinsatser, så att jag tror att som han själv engagerar sig i, och jag tror att det är någonting som händer när människor får väldigt mycket pengar också.
Ja, inte alltid.
Det ser ju väldigt olika ut, men jag tror fortfarande att
och då ligger
det man
ju
ska
händerna på deras välvilja också.
Ja, och det är väl inte nödvändigtvis bara dåligt. Varför skulle det vara det? För så fort fort du går in och sätter en liten reglering att det ska vara i händerna på någon annans åsikter och vilja, så för det första läggs det i en stat vars effektivitet säkert kan ifrågasättas många gånger. För det andra så är det också en frihetsfråga. Har man byggt ett företag så måste man ju också kunna njuta av, eller skörda frukterna av vad man gör då, det risktagandet man gör. Och sen att det i sin tur leder till de här inkomstökningarna och att det i sin tur leder till att man kanske investerar i saker som också är till nytta för andra. Det är ju positivt.
Men finns
själv.
Inget mellanting mellan kommunism och att man faktiskt delar lite på...
Sen ska man, i Sverige har vi då en, ett ganska stort skattesystem med ganska hög omfördelning, så att du har ju en system där som uppenbarligen tar hänsyn till det delvis. Men jag tror fortfarande att man måste möjliggöra för människors kreativitet att växa fram. Och då går man igenom internationella superduperrika människor, så kan man ju se att de allra flesta har byggt sina förmögenheter på företagande. Det är väldigt framgångsrika företagare som har börjat från ingenstans. Och den aspekten ska man ju inte glömma bort i de här sammanhangen.
Vet man i Palmega gör som Sverigedemokraterna också gör?
Nej, berätta.
Jag vill betala om det igen, att de hittade på en siffra där. När ni säger att om vi bara sänker ingångslönerna så kommer det bli fler jobb. Det vet inte ni.
Vi kan ju se att det finns en koppling mellan alltså anställningskostnaderna och
men du kan inte säga hur många jobb det blir.
Nej, man kan inte veta exakt hur det blir, men det har inte vi aldrig någonsin sagt heller exakt hur många jobb det skulle vara.
Det är lite försiktiga då. Men...
Och det man framförallt ska titta på, det är ju att lönespridningen måste öka i Sverige, för att den är väldigt sammanpressad idag, så du får varken avkastning på din utbildning, det vill säga om du har en högre utbildning, så du får ganska låg avkastning på den. Utbildningspremien är väldigt låg. Men sen har vi också en situation där personer som har en kort utbildning, man kanske inte ens har gått mer än 6 år i skola, de personerna kan samtidigt ha en väldigt stor arbetsförmåga, men de stängs ute för att det finns en väldigt höga ingångslöner.
Och men då menar du då att de skulle fått jobb om det var lägre?
Ja, sannolikt. Ja. Om man tittar på grupper som har bara en förgymnasial utbildning eller en saknar arbetslivserfarenhet helt, så är det ungefär 9% av befolkningen. Men det finns bara jobb som har en jobb till lägstlön, det vill säga mellan 16 700 och 20 000 som jag tittat på då, som motsvarar ungefär 3% av befolkningen.
Jag förstår den logiken jättebra, men problemet är ju hur ska man kunna leva på den låga lönen? Hur låg ska den vara och hur många jobb får man faktiskt?
Naturligtvis. Jag tror att det finns mycket känslor kopplat till den här diskussionen. Man blir väldigt rädd att man ska börja pusha ner löner och så ska någon skulle tjäna 5 000 i månaden. Det är naturligtvis ingenting sånt som vi diskuterar. Men vi kan se att i de olika yrken som finns, så är det ganska få avtalsområden och ganska få yrken som har en, överhuvudtaget har en lön som kanske ligger mellan 17, 18, 19, 20 000. Det är inte jättehöga löner, men det är absolut inte löner som det inte går att leva på alls. Och den distinktionen är väldigt, väldigt viktigt. Skulle man få fler löner som fanns i den här raden, eller fler yrkestillfällen som fanns i den här raden, så skulle det hjälpa just de personer som har en kort utbildning. Och samtidigt så ska inte det påverka andra personers löner. Det innebär ju inte att vi vill sänka löner för någon annan som har en högre arbetsförmåga och en högre möjlighet att jobba till en högre lön än så. Men det är oerhört viktigt att vi tittar på hur utbudet av lägstlönejobb ser ut. Framförallt för att det blir en språngbräda vidare till andra jobb. Tittar man på människor som får ett jobb till de här lägstlönerna, så går ju nästan alla vidare till andra typer av jobb bara några år senare.
Så det är inte McDonald's-lönerna som ska sänkas mer, utan det är IT-programmeringslönerna som ska sänkas?
Det kanske är nya jobb som inte ens existerar som ska växa fram. Titta, nu kommer vi tillbaka till mitt lilla perspektiv här.
Men
det behövs fler jobb som har den här typen av inriktning, och sen kan inte vi veta exakt hur
det
ser ut.
Det är det jag har uppfattat som, att de här låglönejobben, de ska bli ännu lägre lön.
Jag tror man ska vara lite försiktig med att dra väldigt generella slutsatser i de här sammanhangen, för det finns ju jobb idag som redan har en ganska låg lön i sina yrkesområden, och då tror inte jag att det är aktuellt att vi heter att säga att de ska tjäna ännu mindre, så att säga, utan det måste ju finnas en rimlighet i allting. Men det finns områden där lönenivåerna är väldigt sammanpressade och lönestrukturen är väldigt sammanpressad, och då kan man fundera på, kan man där se över hur exakt ingångslönen ser ut för att underlätta för inträdet?
Men du måste också förstå att det låter som du säger att vi ska ta pengar från de stackarna som ska jobba och städa. Och ska vi ge dem till företagaren med hatten?
Fast det är din tolkning av
Nej,
det
men
hela.
Det är inte min tolkning. Men
jo,
det
så är det visst. Det är absolut. Alltså det,
det är
som
många
handlar
som tolkar
om att
det så.
Det finns många företag som har ett rekryteringsbehov. Man har en vilja att rekrytera. Men man kanske dels... men det finns en begränsad utrymme för hur mycket lön som är rimligt att betala för det jobbet. Och det kanske blir för dyrt att anställa då under vissa omständigheter. Och det är det som är viktigt att komma ihåg. Eller att man känner att personen som man ska rekrytera i förhållande till jobbet har så det finns mycket kostnader kopplat till att lära upp den här personen på arbetsplatsen till exempel. Mm. För att man har ingen utbildning eller man har ingen arbetslivserfarenhet. Och där i den gruppen så behöver man föra en diskussion om det finns tillräckligt många jobb som matchar den gruppens kompetens. Och det gör inte det idag. Och där är lönebildningen ett viktigt redskap. Men inte det enda. Sen får man jobba med vuxenutbildning också så att man har möjlighet att ta sig vidare och läsa om man vill göra det. Och man kanske också måste jobba med näringsreformer som gör att det växer fram en bredare typ av jobb också. Men det där finns en koppling till i alla fall och de hänger ihop de här bitarna. Man kan inte negligera och säga att det inte spelar roll alls. Det blir inte så socialt hållbart då, för då stänger man ut de som har just...
Men då är vi tillbaka i att då är det den svenska modellens fel.
Delvis är det, kan man säga, att det är den svenska modellens fel. Vi är ganska bra på att i förhandlingar pressa upp de här lägstlönerna och det måste man ta ansvar för och det tycker jag är någonting som man får göra i framöver.
Då började vi intervjun med att säga att svenska modellen var så himla bra. Ja. Och så avslutade med att den kanske inte är så himla bra ändå. Vi kanske ska börja med en tysk modell eller någonting. Vad vet jag, jag kan inte fler. Finns det fler modeller?
Det finns så säkert en modell för varje land, men jag tror att vi ska värna sättet att parterna kommer överens om lönenivåerna och att parterna kommer överens om ramarna för lönerna i alla fall. Och sen får man hitta lösningar där inom detta.
Sista frågan. Vi har varit inne på det här innan, men se med ögonen nu. Kommer allting ordna sig?
Allt kommer bli skitbra.
Så skönt. Tack så mycket för att du ville vara med, Li. Det var väldigt trevligt. Och tack också till dig som lyssnade. Det var hemskt kul att göra det. Du, glöm inte att jag, Jonathan Unge, kommer till Stockholm den 3 december och har vår föreställning Hur mycket kritiskt tänkande tål Sverige? Hoppas att du var kritisk när du lyssnade på Li här. Men den får du inte missa. Kommer du komma, Li?
Jag har inte fått en inbjudan, men jag hörde det här nu. Jag kommer säkert.
Var är det någonstans?
Jag har ingen aning.
Södra Teatern. Vilken tid?
Jag har absolut ingen aning.
Klockan 8. Du måste lära dig det här. Hur ska du annars komma i tid? Vad bra, då har vi bestämt att alla kommer och så hörs vi en annan gång. Tack så mycket, Alice.
Strålande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.